Välkommen. Ja.
Får vi säga hej igen?
Ja, mm.
Hej. Hej. Nu är vi tillbaks med vår podd, Norsjö biblioteks podd. Där vi pratar om böcker.
Mm.
Och idag har vi ju ett tema. Det är inte alltid vi har det. Men idag så har vi samma tema som vi har för hela året. Nämligen demokrati.
Mm.
Och vi har ju alltid ett demokratiskt uppdrag på biblioteket. Men i år har vi valt att fokusera extra mycket på det.
Mm.
Det känns som att det behövs i dessa tider.
Absolut. Mm. Och sen hur viktigt det är med demokrati. Alltså, det har ju som fått nästan en tråkig klang, ordet demokrati på något sätt.
Mm.
Folk tänker, men gud vad tråkigt. Men det är det ju inte. Demokrati är ju nästan allt.
Det är ju det. Ja. Och något som vi kanske har tagit för givet. Vi som har som sitter här runt bordet.
Ja.
Ja.
Det här är nog viktigare än tidigare. Ja. Just nu, som man förstår runt om i världen. Så tror jag att det är ännu viktigare att kanske prata om.
Mm. Mm. Absolut.
Mm. Så är det.
Så vi har,
ja.
Har med oss lite boktips. Och, och då, vi kanske ska presentera oss i alla fall. Mm. Det kan ju finnas de som aldrig har lyssnat på oss förut. Jag heter Berit Enqvist och jobbar som biblioteks- och kultursamordnare här.
Mm. Och jag heter Maria Gustafsson och är projektanställd här på biblioteket.
Samuel Lindberg, jobbar som bibliotekarie här och i Bastuträsk.
Och Maria Olsson, jobbar som barnbibliotekarie. Och jag heter Cecilia Ström och jobbar som skolbibliotekarie.
Mm.
Mm. Det är gänget.
Det är gänget, as usual.
Ja. Yes.
Och Maria Gustafsson ska få börja.
Jag ska börja. Mm. Och jag har läst en bok som heter Det är vi som bestämmer, så funkar demokrati. Av författare Moa Candle. Ja. Och den här finns på lättläst fakta. Väldigt lättläst och enkel bok är det. Mycket man lätt att förstå och sådär. Han uppdelar i olika kapitel med, ja, men vad är demokrati? Där man får olika förklaringar. Och om demokratins historia. Om kampen om demokratin och så. Sen är det också om, ja, men i demokratin i Sverige, hur det funkar och vem som bestämmer och så där i Sverige. Hur det går till att rösta, vilka val som finns och så. Väldigt tydlig och enkel, och som sagt, det var lätt läst på det viset och förståeligt. Och så är det också lite grann om hur folk som bestämmer, man får tips hur man kan vara med och påverka demokratin som personer i samhället, hur man vill hjälpa till och föreningar eller någonting sånt där.
Det är ju jättebra. Mm,
ja. Och hot om det, alltså vad som händer om det här med demokratin, om olika hot som kan finnas och så. Och så finns det sen också ett kapitel där det är lite exempel på olika historiska personer som har gjort avtryck i demokratins historia. Som Greta Thunberg och någon Elin Wägner om kampen om kvinnans rösträtt och så. Och så bilder och lite av varje i boken. Så jag tycker den var jättebra. Att det känns inte tung i bok. Kan vem som helst. Och kortfattat och så. Så att, ja, en bra bok.
Jag tänkte även om man i vanliga fall kanske inte går till som vuxen till lättläst hyllan. Nej. Så kan ju sådana här böcker vara. Ja, men om man vill ha liksom en kort sammanfattning av ett ämne,
ja,
så kan det ju finnas.
Ja, och kan kännas också. Kanske annars än om du tar en bok, det kan kännas tungt att läsa ett sånt här ämne. Man tänker bara, oj, nej. Men här står det lite grann om både men gammalt och nytt och lite av varje. Så att det är en jättebra bok som man kan tipsa om.
Den ser alldeles ny ut. Är den det? Eller?
Jag måste kolla. Jag hade lagt in den 22.
22.
Mm. Mm. Så att det är en ganska ny. Mm. Så.
Mm. Okej.
Okay. Någon annan tar vid.
Jag har tagit en bok som heter Om tyranni av Timothy Snyder. Han är en amerikansk historiker som har studerat mycket med 1900-tals historia i Central- och Östeuropa. Han har försökt som skriva en handbok hur man ska kunna använda lärdomarna därifrån för att skydda demokratin mot att diktatur, alltså ett övertagande. Och han drar ju mycket paralleller med det som hände i Tyskland och i Ryssland med det som händer idag. Ganska mycket amerikanska paralleller, för att han är ju en amerikansk historiker. Men ja, han har gjort som 20 lektioner, kan man säga. Mm-hmm. Och bland annat så är typ hur språket börjar användas, om de försöker ändra språket, typ om de pratar om folket, vilka är det som, vilka talar om dem då? För Hitler använder ju folket, och de menar ju bara vissa personer. Alltså, mm-hmm. De andra är ju inte folket.
Nej, just det.
Och sådär. Och alltså, att man ska hålla på sin yrkesetik. Alltså, många, många poliser och jurister och läkare gjorde ju inte det under andra världskriget. De som arbetade i lägren eller många befäl i de här insatsgrupperna var ju tydligen jurister ursprungligen. De som avrättade folk utan rättegång. De var överrepresenterade i officerskåren.
De gick helt emot sin...
Ja. Och så det här att man ska typ försvara institutioner, alltså att typ domstolar, tidningar, lagar eller fackföreningar, alltså allt som kan vara en institution. Att, för man har ju som... Jag tror att man har lite tanken att det kan inte hända här, för vi har den här lagen eller sådär. Men lagen kan inte försvara sig själv. Utan alltså, det är bara människor som kan göra det. Han hade något citat typ att misstaget ligger i att tro att en härskare som kommer till makten med hjälp av institutioner inte kan förändra eller förstöra just de institutionerna. Inte ens när de exakt sagt att de tänker göra det.
Mm.
För att om ingen står upp för det så,
nej,
så kan man göra vad man vill.
Om ja, det. Precis.
Ja.
Mm.
Ja, det var några exempel därifrån.
Mm.
Ja.
Intressant.
Jättespännande. Alltså jag får en sån här reflektion i när jag tänker på era två böcker. Fast det känns lite som jag kanske far ut på djupt vatten nu. Speciellt när jag sitter bredvid dig, Samuel, som är så duktig på historia. Men första världskriget, då fick ju kvinnorna jobba istället för männen. Mm. Och de ville ju behålla liksom sina rättigheter som de fick då. De ville ju, och då började de ju kräva rösträtt bland annat. Mm. Och Tyskland, när de förlorade kriget, visst, de var ju inte nöjd med det här avtalet, va, som skrevs.
Nej.
Och i det, för de fick ju betala skadestånd och de var ju tvungna, och de fick ju inte äga kolonier och grejer. I det då startade ju Hitler sitt krig. Nej, sitt parti. Mm. Och det var ju ett missnöjesparti. Mm. Och jag menar, flera år senare då, 1933, då startade ju andra världskriget. 39. Mm. Startade ju andra världskriget. Och då tänker man ju det att nu när Ryssland har anfallit Ukraina, så just det här du säger om tyranni, att lära sig av tyrannin för att liksom bevara demokratin. När ska vi göra det egentligen? Alltså, vi gjorde inte det i första världskriget, och vi har tydligen inte kanske gjort det nu heller. Ja, och just det här att vi måste liksom stå upp, att vi kan inte låta demokratin försvara sig själv, vi människor måste försvara den.
Alltså mycket intressanta paralleller med Putin och sånt. För typ, både Putin och Hitler, typ strax efter att de blev valda, så inträffade något attentat, och då kunde de som utöka sitt inflytande.
Ja. Ja.
Det var då Putin tog kontroll över tv-kanalerna och sånt där.
Mm. Precis.
Var något attentat som rapporterades om innan det hade hänt?
Till och med det. Ja, det är skrämmande alltså. Mm. Ja. Mm.
Ja. Ja, det behövs att vi pratar om det här.
Ja.
Från alla håll.
Mm. Mm. Precis.
Ja.
Ja.
Ska jag ta vid eller?
Mm.
Jag tänkte bara, jag har två stycken som jag ska prata bara lite snabbt om, och de tangerar ju lite grann av det vi har pratat om hittills. En heter Dissensus och är skriven av Anders Burman. Och Anders Burman, han är professor i idéhistoria. Sådana här faktaböcker kan ju vara lite grann att man bläddrar i och läser lite här och där. Och det har jag gjort in här. Jag kan inte säga att jag har lusläst från sida 1 till den sista. Men det är ju en, han berättar ganska kort om hur, om demokratin, alltså ändå från antiken och till idag. Och ganska bra sammanfattningar och även tycker jag mycket tänkvärda saker. Till exempel att ja, men vi här, vi har ju tänkt att demokrati, vi är födda i det och vi liksom har kanske tagit det för givet. Men att demokratin har ju under största delen av tiden varit väldigt omstridd som styrelseform. Alltså inget alls självklart, utan och som sagt, som det vi pratar om nu, om ingen står upp för det så, och om vi inte engagerar oss, är ju det. Alla, alltså vi måste ju ta våra chanser att engagera oss och liksom göra det vi kan för att hålla i det. Nej, men jag tyckte det var en bra bok. En sån här bok som jag gärna skulle ha och liksom bläddra i och titta då och då i och läsa olika saker. Sen har jag också läst Världens jämlikaste land. Och den är skriven av Erik Bengtsson. Och vad var det han var? Han är docent i ekonomisk historia. Och det är också en sån där faktaspäckad sak som man, men ändå lättläst. Men sådär, som sagt, man läser några sidor här och några sidor där. Men han går ganska mycket till angrepp mot det här att vi i Sverige tror att vi har en jättelång historia av jämlikhet till exempel. Och det har vi ju inte. Nej. Faktiskt. Det är inte så länge sedan. Det var väldigt ojämlikt. Och det här att vi nu igen, jag menar klassklyftorna har ju ökat enormt. De rikaste har ju blivit ohyggligt rika. Och det är ju som inte bra för någon i ett samhälle. Alltså då blir det för stora skillnader. Här blir det här klassiska Keops-pyramid. De där uppe vet inte, de där nere. Alltså när de slutar prata med varandra, då raserar sig till slut. Alltså det funkar inte för de rika heller. Så ja, den kan jag också. Jag ska läsa mer i den. Känns som man lär sig väldigt mycket. Men sen det jag tänkte prata lite mer om är faktiskt en roman som är skriven av Natasha Brown och den heter Samling. För alltså även romaner kan ju ta upp sådana här ämnen. Och hon har skrivit en, som en kort roman. Den är ju verkligen inte stor. Men den tar upp mycket det här med ja, både klassamhälle, rasism och det handlar om en kvinna eller jaget. Hon är ju en färgad kvinna som bor i London och hon kom ju från enkla förhållanden men har studerat och kommer sig, hon är ju väldigt, ja, hon har varit väldigt duktig på att plugga så att hon har ju tagit sig ganska långt och jobbar nu inom finansvärlden och kom ju till en helt annan värld. Och hon beskriver så himla bra tycker jag. Hon, bland annat så träffar hon ju då en kille som är född rik så att säga. Och hon beskriver så bra hennes känsla för när hon kom dit, alltså att den här att hon känns sig helt annorlunda. Och ja, den här deras sätt, hennes pojkvän och hans familj, deras sätt att se på henne, och hon känner ju som hela tiden att hon är ändå lite lägre stående och att hon kan som avundas att de är så självklara. Alltså hon får ju kämpa hela tiden för att hålla sig där på den där nivån, medan han kan som bara relaxa. Han tar för givet att han är i en dimension där han står över. Han bestämmer liksom. Men hon, just det här att hon beskriver så himla, alltså det här är precis som det står här på framsidan. Den är liten om den här boken. Den är liten i handen, men dess påverkan är massiv. Alltså att det är som en, ja. Jag vet inte, ska jag läsa något kort ur den? Bara hur hon skriver. För att hur hon får fram sådana där subtila grejer som ja, det är så här att hon kom, hela den här boken utspelar sig bara på en dag och hon är på väg till pojkvännens föräldrar som ska fira sin bröllopsdag. Och hon är första gången hon ska besöka de där föräldrarna. Och hon känner ju att de är lite så här avståndstagande, eller lite, ser lite ner på hon. Ja, men här är beskrivningen av hur mamman, hans mamma, reagerar. Mammans ambivalens är mer traditionell. En gång presenterade hon mig, och mig, det är ju då den här kvinnliga huvudrolls. Yeah. Hon presenterade mig med den stela tungvrickaren, vår yngstas senaste damsällskap. Följt av ett insinuerande leende till vännen som hade frågat. Trots det förstod jag henne. Det kändes som jag kunde se det ur hennes perspektiv. Av kärlek till hennes son, ja. Men också till den familj hon kom ifrån och som hon blivit ingift i. Framtid och avkomma och renhet. Inte på något krasst rasbiologiskt sätt. Nej, naturligtvis inte. Det handlade om renhet i härstamning, i historia. Delad kulturell status och känslighet. Bevarandet av ett sätt att leva, en klass, den nödvändiga högre samhällsrangen. Ja, så.
Mm.
Nej, men på tal om demokrati, jag tar upp många sådana där ämnen som, ja, man får så många tankeställare i den här lilla romanen.
Mm. Mm. Alltså jag tänkte bara, för när du berättade om den här, då fick jag så här, men jag har ju tänkt att jag ska läsa en bok som kom nu som heter Den sista vite mannen. Har ni hört talas om den? Med Morshid Hamid. Mm. Han var tydligen så här att han fick idén till att skriva den här boken efter det att han upplevde att han förlorade sina privilegier som han hade lyckats få då, som mörk efter 9/11. Så då skriver han den här romanen då, och då är det som att en morgon vaknar Anders, en vit man, och upptäcker att han har blivit mörk och omisskännligt brun. Anders får panik, sjukskriver sig från jobbet och isolerar sig i sin lägenhet. Alltså, jag tror han ska komplettera den där lite grann. Han är som,
ja. Det lät ju som en intressant bok.
Ja,
ja.
Precis. Mm.
Ja. Precis.
Mm, ja, det finns ju jättemycket. Och jag tycker just i romaner kan det faktiskt vara så att de tar upp mycket på ett sätt ändå genom det påhittade. Alltså de tar upp mycket reellt, viktigt. Jo,
som man kan lära sig saker också av. Ja. Även om inte fakta så. Men. Mm,
precis.
Mm.
Men jag tänker, ja, men du sa ju det här med att liksom om hierarkin i samhället och att de som är där uppe, de pratar inte med dem där nere och tvärtom. Jag har varit en bok som heter B-laget som är en rapport från ett utanförskap. Och det är Fredot Karlsson Andersson som har skrivit den. Och det finns en mening i den här boken som verkligen man tänker oj oj oj. Och det är så här, jag är 49 år och jag kan inte försörja mig. Månad efter månad ligger jag på gränsen till existensminimum. Eller under eller precis över. Och han, jag ska se här ett stycke. Jag har tänkt också att jag ska läsa. Det sägs att du måste vara frisk för att orka vara sjuk. Som långtidssjukskriven tvingas du samtidigt som du dras med symptomen vara din egen projektledare. Projektledarskapet blir ännu tyngre för den som saknar tydlig utgångspunkt i form av en anställning. Under min sjukskrivning ville jag inget annat än att komma tillbaka till arbetslivet. Men det rehabiliteringsprogram som jag påbörjat avbröts för att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ansåg att jag inte fick tillräcklig hjälp från vården. Sjukskrivningar och intyg från läkare som inte godkändes av Försäkringskassan. Kommunikationen gick genom mig. Jag kände mig till slut som ett skilsmässobarn som får medla mellan två bråkande föräldrar.
Mm. Oj.
Ja.
Ja.
Och nu måste jag bara inflika. Ja. Jag tänkte på det här med koppling till demokrati. Hur ska man orka då som han här? Ja. Att engagera sig. Precis. Hur ska han orka göra sin röst hörd?
Ja. Alltså jättesvårt.
Ja. All kraft går till att vara sjuk och
överleva.
Ja.
Mm. Precis.
Mm.
Och liksom, ja, men han skriver jättebra det här att han skäms ju i kön på ICA till exempel när det är köpmedie i sig. Och hur de som står i kön följer han med blicken när han går tillbaka med varor. Han tvingas stjäla en toarulle på jobbet i slutet av månaden. Alltså att inte ha råd med medicin när frikortet går ut. Att inte kunna gå till tandläkaren och laga en sprucken tand. Och han skriver också att vara fattig är inte ett valbart plagg i identitetsgarderoben. Du syns i statistiken, men inte som en människa av levande celler och DNA. Du är osynlig, utan ett språk att kommunicera med. Ja, så det handlar ju om vårt socialförsäkringssystem. Och han har ju en anpassad lönebidragsanställning. Och han får också sin andra NPF-diagnos i den här vevan som 46-åring. Han har både ADD och Asperger. Och han är varannan vecka förälder. Och det här gör ju att han får utmattning, han får stress, han får ångest. Han måste flytta för han har inte haft möjlighet att skaffa sig ett förstahandskontrakt. Och då måste han flytta. Och det är absolut inte en gnällbok. Alltså han gnäll inte. Men han visar på det helt orimliga i urholkningen av socialförsäkringssystemet. Och liksom det här att man inte har en individuell handläggare, utan de har liksom ärendesteam. Så att du liksom kanske får prata med en chattrobot som naturligtvis inte kan svara på frågor om just ditt ärende. Mm. Och om du då har ett funktionshinder så är det ju jätteviktigt att det är samma människa som du möter. Mm. Ta ingen hänsyn till sånt. Mm. Så den här boken var, ja, han var jättebra faktiskt. Och då, alltså, frågan man får sig är ju, finns samhället till för oss medborgare? Eller är det tvärtom? För man frågar sig verkligen, vad ska vi med samhället till om vi inte tar hand om de som bor i det?
Och jag tänker, risken med det här också är ju att sådana här populistiska partier... Mm. Få. Alltså man försöker se en enkel lösning på allting då, kanske.
Mm. Mm.
Man kan skylla på någon. Invandrarna.
Mm.
Eller?
Mm. Ja.
Ja. Det är en risk med det hela också.
Och de är ju, det är ju precis som du säger, de orkar ju inte ta plats. De här människorna som är precis som jag och du, om en månad kan det vara någon av oss som har åkt i vägen.
Mm.
Man orkar inte strida, man orkar inte säga hallå.
Jag kan ju, ska jag ta in här emellan, flika in. Jag har den här boken, en bilderbok, om jag var statsminister, av Trygve Skaug. Som jag nu har skickat ut till alla som fyller 6 år under 2023. I Norsjö kommun har fått en sån här hem. Och jag tyckte att den passar så bra nu när vi har tema demokrati under det här året. Vi ska ju börja med barnen, är ju viktiga att lära sig om demokrati, och de är ju framtiden. Och i den här boken då är det ett barn då som berättar vad den skulle göra om den var statsminister då. Eller guldkapten, som då hen kallar sig själv. Ja, det var så gulligt. För vi är ju alla i samma lag.
Mm.
Så att, då kan det ju vara en guldkapten som leder. Och det är ju lite roliga och udda förslag, men även väldigt tänkvärda och fina, tycker jag. Och här är förslag då, även både för den här personen själv då, och för andra i samhället. Och det var ett som jag tyckte var så bra, det handlar ju om biblioteken. Och då tyckte personen att biblioteken skulle vara öppna dygnet runt, och att det skulle finnas kakor på alla bord. Och att det gamlingar skulle läsa högt då för barnen där. Det kanske är något att ta till sig. Ja. Ja, hyra in någon som vill läsa. Och sen då på slutet så är det då en uppmaning till barnen att de ska säga då vad skulle de göra om de blev statsminister. Och så komma ihåg då det till när de blir stora och kanske blir statsminister själv. Eller guldkapten. Vad man vill kalla det. Så att det var en jättefin bilderbok.
Mm.
Som jag kan tipsa om både för barn och vuxna.
Mm.
Precis.
Så bra. Och så bra att alla sexåringar här.
Ja.
Få den boken.
Ja, ni har fått den. Ja, vad bra.
Föräldrarna får läsa.
Ja. Det kan ju leda till en del samtal, tänker jag. Funderationer. Båda mina böcker är faktiskt kulturrådsböcker. Jag vet, vi pratade ju lite om det förra gången. Det är ju också en demokrati.
Ja, jag tänkte säga alla mina tre är kulturrådsböcker. Ja. Och det är ju det. De här, vi får ju böcker från kulturrådet.
Och min också.
Är din, och din också, också.
Ja. Och det är mycket fina böcker.
Ja.
Det är ju, hur många är det kom per år? Är det en gång i kvartalet vi får sändningar, tror jag. Några lådor.
Ja.
Och ja, nej men...
Och de stödjer väl författare som...
Jo, författarna får stöd i sin
utgivning. Ja, att de blir satsade på.
Kanske sådana som kan vara svårt att liksom kommersiellt kunna.
Exakt.
Ja. Så att det känns ju som att ja, men, typ demokratiska böcker kanske inte säljs så mycket. Men nej, det är de jättebra.
Ja, och behöver få komma ut
och
ändå.
Och få komma ut, ja.
Och de säger då garanterat bra böcker.
Ja, precis. Mm.
Men en av dem som kommer till mig då, det var Invandrarens genealogi.
Och den ser ju inte jätterolig ut.
Nej. Den är tunn och ganska tung, men grå. Alltså intetsägande ska jag säga. Men då började jag läsa på baksidan och blev så himla intresserad. Så att, ja, jag tyckte han var jättebra. Jag har faktiskt kränkt han på några låntagare också, så han har verkligen...
Fått röra på sig,
röra på sig lite. Jag kan inte uttala namnet. Puja Jukkerusta. Eller något liknande är det. Och den här boken väckt tankar om antirasismen. Att den ger på ett sätt, så ger den rasismen vingar.
Okej.
Och den bör gå igenom ganska grundligt det svenska skolväsendets läroplaner och styrdokument under 1900-talet och 2000-talet. Låter ju väldigt tråkigt, eller hur? Men det var det inte. För att anledningen är att visa hur skolan kan ha bidragit till att den här nationella självbilden blir stärkt i att man hela tiden belyser den andra som någonting främmande. Och inte svenskt. Vi har ju inte rasbiologi längre. Men däremot har vi kultur som formar vad som är svenskt. Och kulturell tillhörighet är mer flexibelt än vad skallmätningarna var. Att det liksom har ersatt skallmätningarna och rasbiologin med den här kulturella rasismen. Mångfald, integration, mänskliga rättigheter, att sådana begrepp används för att dra skiljelinjer egentligen mellan oss och de andra. Och det är nu som den här författaren kom in i skolan och menar att läroplanerna och styrdokumenten tar fram en svensk särskildhet, ett svenskt innersta väsen. Att vi belyser i skolan vem som är svensk och vem som inte är det. Man pratar om de andra på behörigt avstånd. Man läser lite mer om Norden. Lite mindre, men om Europa. Och så yttersta cirkeln då blir det främmande länder.
Då heter främmande länder.
Och att liksom, vi lär oss om svensk historia, geografi. Och genom att vi gör det så anpassar vi ju eleverna till den här svenska kulturen som vi har förutbestämt. Men det är ju av godhet. Det är ju liksom ingen som har något elakt syfte med det här. Utan det är ju egentligen av godhet för integration. Men det här att vi pratar om att vi är olika sätt att leva. Sätter samtidigt in de här invandrarna i ett fack.
Intressant.
Jättespännande bok. Alltså den är så spännande.
Man man kanske har en god intention, men det blir inte bra i slutändan. Jag tänker också vissa böcker kan ju som bara förstärka det som redan är. Alltså typ hur man är och sådär.
Mm.
Alltså, ja men typ, nu har jag inget bra exempel, men alltså, det kan man tänka på när man läser böcker. Att vissa blir som stereotyper och så.
Ja.
Mm. Och då måste jag säga, då känns precis det där, tycker jag, med den här, som i den här romanen som var så framgångsrik och allting. Men just man får den där känslan för att hon ändå aldrig är riktigt med, eller vad jag ska säga. Alltså hon är,
det kan
inte
ju som bara inkluderad. Göra att det fortsätter, att det är samma. Alltså att man har, ja, ja. Om det beskrivs så kanske.
Ja, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det, men ja. Jag fick en förståelse för hur ja, den där känslan av att du ändå inte är med. Fast än alla andra kanske har goda intentioner runt omkring det.
Mm.
Så får du ändå hela tiden känslan av, på olika subtila sätt, att det där, du är inte en av oss, utan du är
någon annan.
Du är någon annan som...
Precis, och du nämnde ju vissa partier då som kanske inte tänk riktigt färdigt. För då blir det ju de här missnöjespartierna, även det som jag sa till dig, Samuel, om Hitler, då han startade sitt parti i dyningarna av den här Versailles-freden, att då blir man less på att lotsa de här kulturella avvikarna genom det svenska samhället. Och så ploppar Nydemokrati eller Sverigedemokraterna upp eller något sånt där. Och de vill ju bevara Sverige svenskt. Och de vill ju hålla de andra på armlängds avstånd. Och på samma sätt som då man kan säga att, ja men under rasbiologin, att du är svensk om du är vit, du ska ha blå ögon och si och så. Och för att bli svensk för att bli svensk nu så måste du kanske fira midsommar eller nationaldagen eller ja, sånt där som vi lär oss om i skolan då, är svenskt. Och det är ju inte fel, för vi måste ju få vara vi också. Vi måste ju också få ha våran kultur. Så att jag kände att i en kulturkrock är det ju inte per automatik heller samtidigt det svenska som ska backa, utan vi ska ju bara liksom vara med varann.
Och så kan det ju vara så här, jag vet när jag läste så här konsthistoria, då var det ju mycket om det exotiska, så typ, jag vet inte om det var mellan 1800- och 1900-tal, att det blir som något annat. Alltså då är det väl det där att man får som en, hej de andra, alltså hur man beskriver, men jag menar, vi är ju alla samma, vi är människor allihop, alltså.
Ja, vi är ju det.
Så det är som svårt det där att få det bra.
För det var det jag hade hoppats, att den här boken, att hon då skulle komma med en lösning.
Ja.
Det gör hon inte.
Jag tänker, det finns kanske ingen enkel lösning.
Nej, för det är ju av godhet.
Ja, precis. Och som man kallar det främmande, alltså då blir det ju någonting annat. Alltså,
och konstigt, vadå främmande?
Och det är svåra frågor.
Det ser man väl kanske lite grann nu, för att så engagerad som vi har varit i Ukraina-kriget har vi ju aldrig varit i Afghanistan. Nej. Och Afghanistan är främmande och Ukraina är i Europa.
Mm. Det är ju så många krig som har pågått och pågår på andra ställen också.
Invandrarens genealogi. Kom igen.
Ja.
Låna den och läs.
Mycket intressant.
Ja, jag tänkte, många av böckerna ger ju som inga svar. Sådär. Men tanken med demokrati är ju också att få igång. Alltså det här bara att vi sitter och pratar om det är ju
samtal.
En del i demokratin. Att vi får sitta här och prata. Och
så är ju, jag tänker, en del i demokratin är att det ska ta tid. Alltså det kan ju vara det som är kanske det jobbiga. Mm. Alltså om alla ska få säga sitt. Och det ska rulla igenom.
Precis.
Men det måste ju få göra det. Därför är det kanske enkelt med de här som har en snabb lösning. Och då tycker man, åh vad bra. Men kanske inte i slutändan är det.
Nej. Ja, många. Många tankar, många boktips. Man blir mer inspirerad på att läsa. Varför har man så lite tid att läsa?
Ja, nu skulle man vilja läsa alla de här böckerna.
Ja, så lite tid, så många böcker.
Ja, precis.
Det fick den frågan av ett barn i veckan. Hur många ord tror ni har i ert bibliotek?
Oj, vad bra!
Ja, många.
Det är många ord.
Så roligt med barn. Jag kanske skulle skriva upp sådana här. Jag fick också en kommentar i veckan. Han var så rolig. Så nu vet jag inte om jag kan säga lika roligt som barnet. Men ett barn kom och var som bekymrad. Ja, jag har ju inte kunnat låna om de här böckerna. För jag har ju inte varit på biblioteket. Sen. Jag var på biblioteket sist. Ja, men alltså.
Sant.
Ja, så det hade gått som dåligt.
Ja, ja.
Men åh. Ja,
det är alltid sant.
Ja, precis.
Ja, då var det som att jag fick bara knipa igen. Ja. Bara jag skratt.
Ja, vad härligt.
Ja. Ja. Nej, men vi kanske ska ge oss för idag.
Tacka för oss.
Tacka också. Får vi se när vi dyker upp igen. I etern.
Om
en månad.
Precis.
Ungefär.
En månad ungefär. Ja, vad vi har hittat på då.
Det vet vi aldrig.
Nya spännande böcker. Ja, tack för oss.
Tack så mycket.
Hej
då.
Hej då.